Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Alltså det var en panisk dödsskräck. Jag tänkte att för varje dag som går så kommer jag närmare döden. Och nu är jag så gammal och nu har bara så här lång tid kvar av mitt liv. Och den här tiden som jag nu har levt har gått så jävla fort. Och så gråten, och hur ska det gå för mina barn om jag dör? Och jag inte får, tänk om jag inte får se vad som händer. Tänk om jag aldrig får uppleva barn. Alltså, men det har jag gått i terapi för.
Hon har verkligen gjort mycket tv, så som nästan 15 år med travet, Nyhetsmorgon, Let's Dance, massa idrottsgalor, OS-sändningar och långköraren Superstars. Men det var först nu i januari, över 20 år in i karriären, som Jessica Almenäs fick sin citat första och enda internationella succé, slutcitat. Och vad det gjorde med henne att få globalt beröm när Love is Blind Sverige blev ett världsfenomen, det... Liksom att glömma att fakturera för galor på grund av ADHD och att spela basket i 100-årsåldern ska avhandlas i Värvet avsnitt 614 med Jessica Almenäs. Fan vad roligt du måste ha haft de här veckorna ändå, som när det var sån jävla hype.
Med Love is Blind?
Ja.
Ja, det var ju helt otroligt. Ja. Det var faktiskt lite av en chock att det blev så. Mm. Och det var ju väldigt länge efter att vi spelade in. Så att man hade ju nästan... glömt att man hade gjort det i princip. Mm. Inte riktigt, för vi gjorde ju reunion efter att programmen hade börjat sändas.
Mm.
Men jag trodde väl att det skulle gå bra. Vi hade ju sett programmen och tyckte att de var jättebra och höll hög klass. Men så hypat som det blev, det hade jag inte kunnat förutspå.
Och verkligen från jordens alla hörn, va?
Ja, gud ja. Alltså det har trillat in... nya följare och meddelanden från USA främst, men Brasilien, från Nya Zeeland. Jag har fått från kompisar som bor i Tyskland och resten av Europa som skickar bilder. Kolla, här ligger du på första sidan på Netflix och sådär.
Mm.
Så det har ju faktiskt nått utanför Sveriges gränser. Det är ju skitcoolt.
Vad gör det med dig då?
Absolut ingenting.
Nej.
Nej. Nej, men jag har ju jobbat med tv i mer än 20 år nu.
Mm.
Så att det är inte så att jag... Det stiger mig inte åt huvudet, om man säger.
Nej,
så. Det är inte så att jag får hybris och tänker att jag ska ta över världen. Men jag brukar säga på skoj till dem jag känner att det är min första och enda internationella succé.
Mm.
Och det är väl något man kan njuta av ändå.
Ja, men och det är ju många... särskilt då kanske i formatets hemland Amerika som liksom tycker att du borde komma dit och leda det också.
Det var ju jättekul när jag läste det.
Ja, men jag förstår det. Och vad händer då? Är det liksom mejlas det liksom managements i USA, bokas flights och...
Nej, så har det verkligen inte varit. Och sen är det väl, jag tror att det är till och med Vanessa och Nick som har hittat på det här konceptet. Så jag tror inte att det är aktuellt att bli utbytt mot att jag ska bytas ut mot dem. Eller byta ut dem mot mig, ska jag säga.
Mm.
Men det är ju roligt att det överhuvudtaget är någon som skriver det.
Mm. Mm.
Det är ju skitcoolt. Jag tänker att jag gick ju bara in i reunion och gjorde det jag brukar göra när jag är programledare. Och de har ju en liten annan stil i USA, helt enkelt. De är mer... prata mer om sig själva, relatera till sig själva, kanske tänker lite mer, vi gör en show. Och jag tänkte mer, vad sitter man och undrar på som tittare? Vad vill man ha svar på för frågor?
Mm.
Och givetvis att man vill göra bra tv så att det händer någonting, att det kommer lite överraskningar och att man liksom gräver i grejerna för att få fram något och inte låter dem komma undan riktigt. Men, och det tycker jag gick bra. Men jag hade själv en bra känsla i kroppen, men sen vet man ju inte, det är ju inte alla som gillar den. Och så får det vara.
Men det kan inte ha varit särskilt många dagars jobb. Alltså bra bang for the buck rent uppmärksamhetsmässigt, antar jag.
Ja, alltså jag hade ju gärna haft en större roll i programmet och gjort mer.
Mm.
Men det är ju lite så som upplägget är, att programledaren är inte mycket mer än en ciceron under programmets gång. Liksom. Och sen är det ju reunion som man får jobba för pengarna, helt enkelt.
Mm.
Men nej, det var absolut inte så många dagars jobb. Superstars till exempel, då är vi borta 3,5 veckor och spelar in varje dag. Det är ju något annat.
Ja, men jag förstår det, precis. Men du, det här med beröm från hela världen, slickar inte i dig det i någon större utsträckning?
Ja, men lite. Men du vet hur man är ändå. Alltså man blir jätteglad när man får beröm. Och så svävar man på moln i kanske 10 minuter. Men sen går man ändå vidare. Och det kanske är, antingen är det mer personlighet eller så är det så i den här branschen. Att man liksom går vidare till nästa grej. Man stannar inte upp och njuter så länge. Och jag har ju träffat mycket idrottare i mitt jobb. Och de är ju lite likadana. Alltså resan fram är väldigt härlig. Den är kul, man har ett mål. Så når man målet, man tar sin medalj i något mästerskap eller vad det är. Men man har ju inte tid att sitta och tänka på det. Utan då ska man ju vidare till nästa grej. Och jag tror att det är lite samma i min bransch. Att man njuter en liten stund och sen... ja, men nu gör vi något annat.
Jag tror att det är mänskligt.
Det kanske är det.
Ja. Ja, du ska ju jobba med Therese Alshammar snart.
Mm.
Jag vet inte hur tajt ni kommer jobba.
Jo, men ganska tajt tror jag. Hon ska ju sitta i soffan i våran studio i Paris.
Ja, men då så.
Så det kommer det att bli.
Och jag vet att jag frågade henne i varvet. Det var liksom lite av en game changer, eller ögonöppnare för mig. För jag kommer ihåg att jag frågade henne liksom när hon slår i kaklet och tittar upp på tavlan och ser att hennes tid är snabbast. Liksom, hur länge den glädjen satt i.
Mm. Och då tänker jag när man har satt i handen och ser att man har vunnit sig, man är så här superglad. Och sen får man men allt det där får medaljen, det är inte heller någonting jag har njutit av. Så okay. Det är väldigt kort. Det är så här, ja, jag vann. Tack, grattis alla andra och gud vad kul. Så vill man tacka dem man har jobbat med och de som har hjälpt en. Och sen... klart.
Ja, men jag tror, det kanske är en del, för idrottare tror jag i alla fall, av framgångsfaktorn. Att man inte stannar kvar för länge i det som har hänt. Och det är klart att det är tråkigt att man inte kan njuta mer av det. Men det är väl drivet som gör att man blir så pass bra i idrott, tror jag. Att man hela tiden hittar ett nytt mål. Men nu ska vi vidare till det här. Nu är det här som gäller. Och så blickar man framåt mot det. Istället för att liksom blicka bakåt och stanna kvar i det som har varit.
Och sen tänker jag mig också, du är ju ändå gammal lagidrottare. Mm. Där tror jag att det kanske är en annan grej. För att säga att det är stafett då. Nu stannar jag kvar i Therese värld. Liksom. Mm. Och att hon har kört sista sträckan. Då får hon ju komma upp och möta sina lagkamrater och hoppa i en liten glad ring. Liksom tänker man sig. Och det, ja, nu vet jag inte hur jag ska föra in det här i ditt liv. Ja, men jag kanske, nej, det är klart att det blir lite svårt, för du kallar inte ihop hela Love is Blind-gänget heller och dansar i en liten ring.
Nej, men om man ska föra över det till min värld då, ja, kanske. Till exempel så gjorde jag 2 idrottsgalor här på en vecka. Mm. Då sitter man ju efter galan och ventilerar och snackar med sina arbetskamrater. Man vill gärna prata ner det man har gjort. Där och då kan man ibland sitta och njuta av att fan vad bra det blev. Det här blev ju jäkligt lyckat liksom. Och också prata igenom, fast det där hade vi kunnat göra bättre och så. Och det tror jag är, för mig är det väldigt viktigt. Och det är lite samma med Love is Blind. Att vi ses efteråt och kanske tar en middag eller en lunch eller någonting. Och så sitter man och snackar och bara pratar om programmet med folk som har varit med. Mm. För det går liksom inte riktigt att prata med min kille eller med mina kompisar och sådär. Utan man vill gärna sitta med dem som har varit i samma bubbla. Och där kan man verkligen prata av sig, njuta, skratta. Prata, vad kan vi göra bättre nästa gång och sådär. Och det tror jag är faktiskt väldigt viktigt.
Fick du göra det med Love is Blind då?
Ja, vi har i alla fall planerat att vi ska göra det. Vi hade ett litet julbord.
Okej, jag fattar. Men, och då, det var ju innan någon hade sett något, antar jag.
Exakt.
Utanför bubblan.
Ja, men då kände vi ändå att det här är bra program. Mm. Så oavsett vad folk tycker så har vi i alla fall gjort riktigt bra program.
Vi ska, eller kanske inte så oväntat, men jag har fler frågor om det här. Men det jag vill är nyfiken på också är kritiken då som du får. Liksom, vad gör den med dig?
Alltså när jag började jobba i tv så tyckte jag att det var jättejobbigt. Mm. Jag såg ju kritiken som kritik mot mig som person. Och ofta förstår ju inte folk att den personen som är i tv är en riktig människa av kött och blod som har känslor precis som vem som helst annars. Mm. Alltså att man blir ledsen när någon säger något elakt till en eller om en.
För att man inte vet vem Legolas är, så att säga.
Ja, exakt. Mm. Exakt, eller vad man nu kan få för kritik som jag fick i början där när jag började med travet. Och då var jag verkligen, alltså jag tog åt mig och jag vet att jag sa till min chef efter kanske hade jobbat ett halvår eller så. Så sa jag, men jag vill inte det här. Jag pallar inte det här. Jag mår dåligt av att folk tycker att jag är dålig och ful och allt möjligt vad de skriver. Liksom. Jag vill sluta. Och då sa han bara så här att nej, nu får du fan skärpa dig. Antingen så slutar du eller så är det Agneta Sjödin-vägen. Agneta Sjödin var ju störst då. Mm. Och han bara, jag tror att du kan bli så jävla bra. Så går nu Agneta Sjödin-vägen. Så gjorde jag det. Men det är klart att i många år så tog man fortfarande åt sig.
Och vad betyder det att gå Agneta Sjödin-vägen? Alltså att man bara krigar sig igenom det?
Ja, men det betyder väl att du kan komma till toppen. Så kämpa på. Mm. För det kommer inte vara enkelt.
Okay. Mm.
Och det har inte varit enkelt. Jag har jobbat jättehårt i min karriär. Men sen tog jag ett beslut för några år sedan. Och det var att jag slutade googla mig själv. Och det har varit så himla bra för min själ, kan jag säga. Mm. Så då är det så här att mycket av kritik man får och så där, det går över mitt huvud.
Mm.
Jag läser det inte, jag märker inte, jag känner inte av det. Och då bryr man sig ju inte.
Men om du blir taggad i någon sån kritisk tråd på Instagram eller så?
Ofta så är ju folk för fega för att tagga en. Okay. Så att man får ju inte så ofta se det. Men när man får kritik så tänker jag att... det är inte det att jag tycker att allt jag gör är perfekt. Och jag pratar gärna om det med folk som jag litar på. Till exempel mina producenter, mina chefer och sådär. Att man kan diskutera, vad kan vi göra bättre nästa gång och sådär. Men... annars tänker jag att alla kan ju inte gilla en. Och det är helt okej. Okay. Mm. Och det har jag nog lärt mig under mina över 20 år i tv-branschen.
Ja, och hur gör man det då?
Det är svårt, men jag har också gått jättemycket i terapi för att jag har haft problem med självkänslan. Just att jag har kopplat att min person är tätt sammankopplad med min prestation oavsett vad det är. Och om jag inte presterar så tycker ingen om mig. Mm. Lite så har tanken varit. Så alla gånger jag har misslyckats i mitt liv så har det blivit en stor kris för att jag har tänkt att det här gör mig till en dålig person. Nu kan ingen tycka om mig för att jag misslyckades.
Vad kan det vara för typ av misslyckanden?
Nej, men till exempel när jag gick i skolan. Jag var väldigt duktig i skolan. Nu var det så länge sedan jag gick i skolan att jag hade sifferbetyg då. Mm. Om jag fick en trea, oftast hade jag ju femma på proven och siktade ju på att helst alla rätt och sådär. Fick jag en trea på ett prov, då gick jag hem från skolan och grät och skämdes. Och var så här, ja, men nu är jag sjuk några dagar. För att jag kunde liksom inte hantera att folk skulle tycka att jag var dålig och tycka mindre om mig för att jag fick en trea på ett prov. Nu när jag säger det så låter det urfjantigt. Men det var en verklig känsla för mig där och då. Mm. Så den har jag jobbat med genom livet. Och nu tror jag att jag ändå, tack vare många års terapi, har kommit någonstans att jag inte kanske kopplar ihop hela mitt jag och mitt människovärde med vad jag presterar eller vad folk tycker om mig. Mm. Det där var också en viktig lärdom. Alla behöver inte tycka om dig. Alltså alla smaker är inte för alla.
Nej.
Så är det bara.
Nej, men det är ju lätt att säga, men kanske svårt att känna att man faktiskt bottnar i, tänker jag.
Ja, det är väl en resa man får göra. Men jag tycker att jag har ändå blivit ganska bra på det. Det kanske är åldern också.
Jag funderar på liksom om man skulle kunna... För att jag tänker mig att jag borde KBT-a in det här precis som du säger. För att jag har också varit väldigt liksom mån om att alla ska tycka om mig. Men jag funderar på ifall man så här skulle kunna skaffa en fiende av något slag. Alltså för att liksom få bara prova hur det är.
Ja. Men, har du inga fiender?
Inte vad jag kan komma på. Liksom. Alltså, det är väl någon som jag tyckte illa om redan innan jag blev liksom små offentlig, som också är offentlig. Men han är ju liksom cancelled nu, så att det spelar liksom,
det gör det, inget.
Universum tog liksom hand om just det caset. Ja. Så. Sen om jag verkligen liksom funderar. Så. Jag hade en person också som jag inte tyckte om, för att jag tyckte att han hade behandlat mig illa när jag inte var en framför person utan att jag var bakom kameran. Och det var Mark Levengood som jag inte tyckte var något sympatisk liksom, när jag var typ redaktör för något program. Men han var här och så pratade vi och så kändes det ju, då berättade jag det. Och sen så, nu gillar jag honom såklart. Liksom.
Vad sa han då då? Vad svarade han på det?
Jag fick känslan av att han i alla fall liksom reflekterade över att ja, men okej, jag kanske är liksom lite av en streber så. Alltså att det kan man kanske relatera till i viss mån också, så att jag visar dig större uppmärksamhet än jag gör med den som kommer med mitt Fedora mat så att säga. Nu var det länge sedan jag hade ett sånt möte med ett Fedora-bud. Men du fattar vad jag menar.
Jag fattar precis. Och det finns väldigt många sådana i den här branschen tyvärr. Mm, mm. Som är så. Och det vet jag, för att när jag började jobba med travet. Och det började med att jag blev anställd då på produktionsbolaget som gjorde travet, OTV. Och då var jag anställd som någon slags redaktionsassistent också.
Just det.
För att det var ingen heltid att vara reporter slash programledare på den tiden. Och då gjorde jag ju, bokade resor och fixade grejer, klippte ur saker från alla OTVs produktioner, allt som skrevs och sådär, de sparade på urklipp. Och var liksom, ja, en som jobbade på redaktionen, helt enkelt. Satt och skrev ner tidskoder och höll på, klippte grejer och så. Och då kanske det var vissa som var stora på den tiden som behandlade den som skit, rent ut sagt.
Mm, mm.
Och sen har man träffat på de här personerna senare, när man själv har blivit någon, alltså fått någon slags status i branschen. Och då beter de sig på ett helt annat sätt. Och det där har jag väldigt svårt för. Jag har svårt för människor som inte är på riktigt. Falskhet, hyckleri, ja. Det är bland det värsta jag vet. Alltså.
Och jag tänker mig att det är väl inte så, det är lite av en klyscha det där, men de man möter på vägen upp, jada.
Vet du vad, jag skulle precis dra det där citatet. Men grejen är att det där har jag fått höra, det fick jag höra tidigt i min karriär. Och det stannade hos mig, och jag fick höra det senast i förrgår när jag gjorde idrottsgala i Västerås av Hitachis Europachef Johan Söderström, som sa att ett råd som han skickar ut, att vara vänlig och se alla när du är på vägen upp. För att det är de samma personerna som du kommer att möta på vägen ner.
Just det.
Och det är så i den här branschen. Alltså det är ju många som var praktikanter när jag började jobba, som idag sitter som chefer på produktionsbolag eller producenter eller exekutiva producenter. Och hade man betett sig som en röv, då hade man ju inte haft några jobb längre.
Det är därför ingen från TV ringer mig. Vänta, ska jag bara hämta det här kaffet?
Har du druckit upp det kaffe redan? Ja. Herregud! Du är en kaffesörplare av rang.
Du, uppenbarligen så är du ju då så pass trevlig när du jobbar så att du till och med blir utlånad då till en annan kanal när du ska göra TV. Och det här är jag väldigt nyfiken på, hur det går till. Liksom. Vem är det, du som får frågan först om Love is Blind Sverige?
Ja, i det här fallet var det.
Okej. Okay.
För att jag tror att, du vet, det är mycket hemlighetsmakeri i min bransch också.
Ja,
man ska inte säga vad man tjänar, man ska inte säga vad man har för kontrakt och sådär. Jag tror att det handlar mycket om, det är väl position och lite konkurrens, och man vill liksom inte, man vill inte avslöja att man har det sämre än någon annan, eller bättre än någon annan och sådär. Så jag tror att produktionsbolagen har ju ingen riktig koll på, vad har den här människan för kontrakt? Så de ringde mig från Mastiff som gjorde programmet, och frågade, hur ser ditt kontrakt ut? Skulle du kunna tänka dig att vara intresserad av att göra ett program som var så hemligt då att de inte ens talade om vilket det var? Men de beskrev det lite grann, och då började jag tänka så här, tänk om det här är Love is Blind. För att jag älskade Love is Blind USA. Och det, när han beskrev det så var det här skulle kunna vara Love is Blind. Så gick jag på ett möte, och när de sa att det var det så skrek jag rakt ut, kan jag säga. Jag bara kände att det här är så kul. Och då gick jag helt enkelt till min chef på femman och frågade om det skulle vara möjligt. Och då sa han, om det inte krockar med någon annan produktion så ja, det går bra, absolut. Ja.
Fan vad skit. Men what's in it for Discovery då, så att säga?
Ja, alltså, men det är väl bra för dem om jag syns och gör grejer. För det kommer ju att dra tittare till programmen som jag gör på Kanal 5. Och det har det väl kanske redan gjort, för Superstars går ju jättebra i år.
Ja, vad roligt.
Så det är roligt.
Och liksom... Den här typen av förhandlingar och så, sköter du det normalt själv?
Nej, jag har en agent. Ja. Fast jag förhandlade länge själv.
Ja, det gjorde du.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Varför det?
Därför att jag tycker om att ha kontroll. Jag tycker om att ha kontroll på allt egentligen. Men sen insåg jag nog att jag är kanske inte den bästa på att förhandla. Och det är inte så lätt att sälja in sig själv alltid. Plus att i förhandlingar så den andra parten ska ju liksom motivera varför man ska ha mindre betalt. Och det vill man kanske inte höra som person. Så att till slut, jag har ju bara jobbat med agent i kanske de senaste 4 åren.
Okay.
Så innan det har jag faktiskt skött allting själv.
Men det är väl också, är det inte svårt för en mailfobiker att hålla på med den här typen av business?
Jo, hopplöst. Alltså jag vill ju inte ens svara i min telefon. Jag hatar min telefon, jag hatar min mailbox. Jag öppnar ju knappt min mailbox. Alltså det är ångest varje gång jag ska in där. Så att det är nog bra att någon annan sköter det. Min sambo sköter också en massa grejer som inte min agent gör, när det gäller mejlande och små förhandlingar och sådär.
Okej. För det här är jag liksom lite nyfiken på. Vi delar nämligen den här skräcken, även om min ser lite annorlunda ut, tror jag. Men hur kommer det sig? Alltså, kan vi prata lite om varför är du så rädd för mejl? Eller det kanske inte är rädsla?
Jo, men jag lyssnade ju på din intervju med Bodil Jönsson. Och då hörde jag att du också har fått en ADHD-diagnos.
Ja, just det.
Så jag tänker att det får förena oss här då. Och jag tror att det hänger ihop med det, givetvis. Men det har ju inte jag vetat förrän sent i livet. Alltså, jag fick min diagnos i våras. och ville egentligen inte göra en utredning.
Ja, då är våra diagnoser exakt lika gamla också.
Är det sant?
Ja, det tror jag.
Vad spännande.
Eller kan det vara, fan är det 2 år sedan jag fick min? Nej, det tror jag inte. Ja, skitsamma.
Ungefär. Ja. Nej, men det var min sambo faktiskt som tvingade mig att göra en utredning. För han sa att våra liv funkar inte så bra på grund av din ADHD.
Okay. Mm.
Så jag tycker att du kanske ska testa medicin i alla fall och se om det blir bättre. Och det har det verkligen blivit. Men det är klart att den här skräcken hänger ju ihop med det. Och det är ju svårt att förklara för någon som inte har det. För folk fattar inte när jag säger att ja, men nu har jag ju fått 2 påminnelser på alla räkningar igen för att jag klarar inte av att öppna kuvert. Jag kan inte öppna fönsterkuvert. Det går inte. Jag låter ju posten ligga i 2 veckor i brevlådan. Sen är den full, då måste jag tömma den. Så ligger kuverten där på en bänk en vecka till innan jag liksom någon gång när jag känner mig modig, stark på G, får ett infall, klarar av att öppna dem. Och det där fattar inte folk riktigt. De är bara, men gör det bara. Men gå bara in och läs dina mejl. Men det är någon slags ångest som jag måste över. Och sen när jag väl har gjort det så tänker jag så här, men gud, det här var väl inte så farligt. Men det tog en kvart och jag svarade på allting och jättebra. Nu ska jag hålla det här uppe liksom. Kolla mejlen varje dag, svara direkt och sådär. Men det går inte.
Nej, och jag antar att du också har testat att göra liksom så här påminnelser och liksom, ja, allt sånt där.
Allt sånt där. Och skriva upp, verkligen göra listor. Det här ska jag göra den här veckan, det här ska jag göra den här dagen. Idag är det de här sakerna som är viktiga att jag verkligen gör. Men det kan ju stå på mina sådana där listor i 2 månader. Gå igenom mejlen. Och jag gör inte i alla fall.
Jag fattar. Och liksom, men uppenbarligen fungerar du. Du var här en stund innan du skulle vara här.
Otroligt. Jag brukar inte komma i tid.
Nej, okej. Okay.
Nej, jag har svårt.
Är inte det jätteviktigt om man ska jobba med det du jobbar
med? Jo, men alltså jag kommer ju alltid i tid till en sändning och sådär.
Okej. Okay.
Det gör jag. Och det är inte så att jag kör Pernilla Wahlgren sen. Pernilla kan ju vara 2 timmar sen.
Jaha, okej. Okay.
Nej, jag kommer kanske 10 minuter sent. Och då tycker jag att det kan liksom falla inom den här akademiska kvarten. Men alla tycker ju inte likadant. Många uppskattar ju att man är i tid.
Ska man inte vara akademiker för det?
Ja, men nästan akademiker kan jag väl vara.
Okay.
Jag har börjat plugga en massa saker.
Ja.
Inte avslutat något, men ändå.
Och varför inte det då?
Ja, får jag skylla på ADHD igen. Men det är ju att det spretar liksom. Att jag vill en sak och så hoppar jag på någonting och börjar plugga det. Och så tycker jag det är tråkigt och så vill jag göra något annat. Och så hoppar jag på och börjar plugga något annat. Och så att jag har ju börjat på både, jag läste hotell och ekonomi först 1 år. Sen tyckte jag inte det var så kul. Och sen började jag läsa lite juridik, tyckte inte det var så kul. Och sen läste jag medie och kommunikation och tyckte att det var okej ändå. Men då fick jag jobb och hoppade av. Men sen Poppius läste jag 1 år. Det klarade jag i alla fall av att göra hela året. Så att, jag tror inte att det beror på att jag inte har kapaciteten. Men jag har liksom inte tålamodet att bli färdig.
Nej, men det är lite intressant det där. För att liksom, när man tittar på ditt liv utifrån så känns det ju ändå som att det är ju vissa grejer som du absolut har haft grit kring. Liksom. Alltså uppenbarligen din karriär, den är fan 22 år gammal nu. Liksom. Och även idrotten är otroligt imponerad över att du liksom vid, vadå, 47, 8?
48 är nu.
Spelar liksom i fucking division 3 i basket. Liksom.
Ja.
Det är asmäktigt.
Ja, faktiskt.
Ja.
Det är det faktiskt. Jag hade ju uppehåll från basketen i nästan 20 år.
Mm.
Och vågar inte riktigt ta upp det. Och tänkte så här, du vet, man har varit väldigt duktig en gång i tiden. Så känner man ju ändå, tänk om jag inte är bra längre. Tänk om någon tycker att jag är dålig och sådär. Det där samma självtvivlet kom upp. Men så min son faktiskt, när han var 12, han spelade fotboll. Så flyttade min sambo, som då var handbollsproffs i Tyskland, hem. Och började spela med Hammarby. Och vi började gå på matcher och sådär. Och då så sa min son så här, men jag skulle vilja prova på handboll. Och så fick han gå på en träning och prova på 12 år. De andra har spelat i 5 och 6 år redan. Och han bytte sport. Och klev in i det här laget helt ensam. Mm. Ny, kände ingen. Och har liksom spelat 5 år mindre än alla. Och vågade det. Och då tänkte jag så här, men om min 12-åring fixar det. Då kan väl jag gå på en basketträning. Så drog de igång ett lag på Kungsholmen. Och då gick jag dit. Och sen så har jag hållit i det. Så att nu har jag väl spelat i 6 år igen.
Ja, det är ascoolt ju. Hur länge tror du att du kan göra det?
Jag tänker att jag håller på tills kroppen säger stopp. Och
eller,
jag vet att det
eller
finns
någon coach. Eller?
Ja, men vi har ju ingen coach. Det är ju jag som är coach. Så att coachen får bestämma helt enkelt.
Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Så du är spelande coach?
Ja, eller coach och coach. Det är inte, jag har ju varit skadad en del. Det blir ju så när man är äldre. Och då har jag klivit in och kört, hållit i träningarna och coachat lite. Vi hade en coach ett tag, men han slutade. Så att jag tänker att jag tar lite grann det ansvaret ändå. Jag tror att det är skönt för alla att det är någon som tar ansvar. För annars så blir det lätt att alla tycker och tänker. Och så ska man försöka, ja men vi gör som alla vill lite grann. Och då blir det ju oftast inget av det.
Ja, fan, det är en väldigt fin sport. Vi får se om vi återkommer till det. Men jag vill ändå tillbaka till det här med alltså den gemensamma skräcken vi har för mig. För att det är ju någonting med, är det det att man är, det är så okul med mejl, så jag har liksom aldrig pratat med någon terapeut om det.
Nej, alltså, för mig har det varit så att jag har inte själv fattat att jag har haft ADHD innan min sambo kom med en lista och sa, tycker du att något av det här stämmer in på dig? Mm. Jag checkade av i princip allt på den där listan. Och då sa han, ja, det här är ju tecken på att man har ADHD som jag tror att du har. Men jag har tänkt att jag har ju ändå varit ganska välfungerande i livet ändå. Mm. Jag hade ju bra betyg och jag har ett bra jobb som jag har lyckats ha kvar i väldigt många år och sådär. Jag tänker, det kan väl inte jag ha? Och det var ju den reaktionen jag fick av många av mina kompisar också. Det kan väl inte du ha? Nej, men du funkar ju så bra. Så att jag tror att det finns många missuppfattningar om hur man ska vara när man har de här problemen. Och vad var det jag började? Vad var det jag skulle svara på? Återigen, apropå att tappa tråden.
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att...
Hur var mejlen att de är tråkiga?
Ja,
mm.
Jag har pratat om det i terapin.
Nej, exakt. Nej, men då har jag väl tänkt att det där är väl bara någon konstig grej som jag har. Inte att jag har tänkt att det där kan jag fixa i terapi. Mm. Och jag vet inte om det går att fixa i terapi. Det funkar bättre med medicin. Då kan jag ju under några produktiva timmar i alla fall få även tråkiga saker gjorda. Mm. För det har ju varit mitt problem i livet. Och att inte ha någon inspiration, energi eller lust att göra tråkiga saker. Alltså det går inte.
Men det är väldigt, väldigt många, tror jag, vuxna och kanske barn också, det vet jag inte, som ju får liksom diagnosen, börjar äta medicin och sen inser så här, men faktiskt är rätt jobbigt med liksom biverkningarna. Men du har inga problem med dem?
Nej, eller det finns ju vissa biverkningar, men jag tycker att de är lättare att hantera än problemen som jag hade innan. Jag föredrar att ha ett fungerande liv. Och mitt liv fungerar mycket bättre, och det tror jag också att min familj tycker. Mm. Och det är ju inte helt oviktigt.
Nej, det fattar jag. Jag slutade nog, dels så tyckte jag att sömnproblemen var jättejobbiga. Nu har jag i och för sig sömnproblem även utan medicin, så att jag vet inte om det gör från eller till. Men det kändes också så här, jag var tvungen att kompensera med sömntabletter då. Mm. Och så kändes det som så här, ska jag vara liksom medicinerad around the clock liksom? Det känns inte så sunt. Och du har samma?
Jag har samma.
Ja.
Mm, jag tar ju också något för att sova.
Okej, okay, men du tycker inte att det är...
Det är klart att man tänker ibland, är det här så sunt? Jag mådde ju piss av att inte kunna sova på nätterna. Det gör ju att man inte orkar någonting och är sur och lättirriterad och sådär. Inte speciellt produktiv. Jag tänker att jag vet inte om jag kommer äta medicin resten av livet. Det har jag ingen aning om. Men just i den här fasen av mitt liv som jag är i nu, där jag ändå har en familj som kräver ganska mycket. Jag har 3 barn som bor hemma fortfarande. En är bara 6. Mm. Och har ett jobb där jag jobbar i perioder väldigt, väldigt mycket. Och att det är mycket olika bollar hela tiden. Ska jag fixa det så får det vara så här nu, helt enkelt. Det kanske inte är det sundaste, men ja, det kanske är det som min hjärna behöver för att fungera.
För frågan, kanske lite för privat fråga, men som hjälpte mig mycket. Hur ser din liksom morgonrutin ut? Gärna i detalj.
Alltså mina månader är kaos.
Okej.
Okay. För att jag har så svårt med tidsuppfattning, hur lång tid saker tar.
Så klockan ringer?
Ja, men klockan ringer. Jag tänker på kvällen. Varje kväll tänker jag, okej, nu ska jag upp imorgon. Jag ska iväg och så ska jag få iväg barn till skolan och sådär. Vad behöver jag göra? Hur mycket tid behöver jag för det här? Ja, då måste jag gå upp då. Det spricker ju alltid. Så det är därför jag alltid är sen om jag har morgongrejer. Jag försöker undvika att boka in någonting innan lunch, möten och sånt där. Mm. För att jag klarar inte det. Jag fixar inte det. När det är allt det här Frukost, jaha, nu ska jag hitta, nu finns inga rena kalsonger till honom, var ska jag hitta det nu då, vad finns det, i källaren, springer runt och yrar, och sen bara, nej men gud, jag måste göra mig själv, jag har inte hunnit duscha, in i duschen, och då ska jag iväg om 5 minuter, nej men gud, jag måste ju sminka, vad ska jag på mig, byta kläder 10 gånger, är inte det här, det känns inte bra idag, och så ut genom dörren, då är man en kvart försenad, andan i halsen. Och så måste man ringa någon och säga, jag är sen. Förlåt, jag är sen. Oj, det var stressigt morse. Men det är stressigt varje morgon för mig. Frukost, det hinner jag inte äta. Kaffe måste jag ha. Så det ser jag till att jag antingen dricker i farten eller får med mig ute i bilen när jag sätter mig och åker iväg. Men morgonrutinerna är väl obefintliga tyvärr.
Ja, jag fattar. Och du har, men har du inte några av de här ungarna på halvtid? Förlåt. Ja, men du har ju ändå
några av ungarna. Ja. Men jag har 2 barn som bor hos mig på heltid.
Okay.
Och det är
halvnorsken.
Ja, precis, halvnorsken som fyller 15 år och den minsta som fyller 7. Mm. Och sen har jag en 18-åring som tar studenten och kan bo lite som han vill.
Okay.
Hos sin pappa och hos mig, så att ibland bor han hos oss en månad och så bor han hos sin pappa i 2 veckor och så kommer han tillbaka, och, så man vet aldrig. Ja, han kommer och går.
Mm. Nej, men anledningen till att jag frågar om det här är för att det hjälpte mig jättemycket att kolla på hur min, alltså vilka energiläckage jag hade.
Mm.
Och efter det, att jag hade liksom inventerat hur mycket jag spiller av min då. Att säga att man vaknar med fullt laddat batteri då.
Mm.
I den bästa av världar. Och då hade jag en coach som tittade på så här, som bad mig just ställa den här frågan till mig. Okej, så hur ser din morgonrutin ut? Och då sa jag, ja men jag har ju liksom laddat kaffebryggan dagen innan. Jag vaknar ofta före klockan, går upp, sätter på kaffebryggan, går och kissar, sätter mig vid telefonen, poppar in mina lurar, lyssnar på Alex och Sigge eller Filip och Fredrik eller Fördomspodden eller whatever som nu har kommit under natten. Hela sport. Och sen så lyssnar jag på podd, spelar ett dumt spel, dricker kaffe, snusar liksom. Och så var han så här, men okej, okay, men vilka av de här grejerna ger dig energi? Och jag...
Kaffet,
ja, precis. Och han bara, ja, fast det ger inte så mycket energi eftersom liksom, du har ingenting att fylla på om du däremot hade tagit det 2 timmar senare. Och den grejen, att kolla på det där, gjorde underverk för mig. Just för att jag liksom... Jag insåg så här... Jag har hela tiden tänkt att jag får energi av att lyssna på deras sport. Eller Alex och Sigge.
Mm.
Men det kostar ju. Det hade inte jag förstått. Det var... Då, sen behövde inte jag käka någon mer medicin.
Och då har du en lista liksom? Eller hur ser din morgon ut nu då? Nu blir jag nyfiken.
Ja, den är inte optimal. För nu har jag liksom halkat tillbaka till att kaffe är så jävla gott att dricka direkt på morgonen. Mm. Och så slutade jag snusa och då tyckte jag så här, ja men då är det fan värd att få dricka kaffe i alla fall. Det första jag gör liksom. Så att det är kvar. Men i övrigt så slår jag upp datorn och så skriver jag på min roman då. Och så lägger jag den obrutna energin, alltså nysnöenergin så att säga, den lägger jag på att skriva bara. Och sen en halvtimme in, eller vad det nu kan vara, 45 minuter. Jag vaknar liksom 5:05 numera. Jag vaknade 5:04 förut. Nej, 5:05, förlåt.
5:06, det är svintid.
Tycker du det?
Ja.
Ja, men då hinner man ju allting. Men det beror lite på när man går och lägger sig.
Mm, ja, sant.
Fast du är ju kvällstrött. Du borde kunna komma i säng.
Jag är kvällstrött nu för att jag är gammal. Men förut så var ju jag som mest produktiv på kvällarna och nätterna.
Mm.
Jag kunde vara uppe till 3 och fick jättemycket gjort mellan 12 och 3. Det var liksom produktiva timmar för mig. Men nu så har jag blivit kvällstrött och är fortfarande morgontrött. Så att det känns som motsatsen till win-win.
Ja, jag fattar. Mm. Alltså en stor puck för mig är ju, som funkar faktiskt ganska exakt som mejlen tror jag, det är ju privatekonomi.
Mm.
Har du lätt med det?
Nej, jag är hopplös.
Ja, du är det.
Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt.
Mm.
Det finns ingen som jag tycker är så tråkigt som ekonomi. Kvitton, till och med skicka fakturer. Mm. Och det här förstår inte min sambo. För han är så här, men det är ju pengar in. Ja, men jag kan inte förmå mig. Så förr, när jag var en riktig slarva ett tag, då glömde, undvek att skicka fakturer så pass länge att jag sen inte fick några pengar.
Oj.
Mm. Nej, men för då sa han, men du kan ju inte skicka fakturer nu, det här är 2 år sedan.
Ja,
men Jag gjorde ju jobbet.
Så Idrottsgalan var väldigt billigt ett tag.
Ja, det blev inget. Nej, men det är många jobb som jag har gjort utan att ibland ens fakturera överhuvudtaget. Mm. Tyvärr. Mm. Det är lite dumt så här efterhand. Men sen så styrde jag upp det där lite. Så att jag har hjälpt med allting nu. Så att nu är ju mitt jobb är ju varje kvartal att skicka in alla kvitton och alla kontoutdrag och sådär till min ekonomiansvariga som sköter det. Och det underlättar, men det är ju fortfarande inte så att jag är i tid direkt, det skulle jag inte säga.
Plåta av?
Ja, jag gör det.
Gör det? Mm. Ja, direkt?
Nej, det borde jag. Direkt, vilken bra grej.
Ja, men det är live game changer, lifesaver.
Fan, vilket bra tips. Mm. Ska skriva ner det. Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Fredrik Wikingsson kommer vara gäst här snart.
Mm.
Och han pratade om det faktum att, alltså att han såg dig som ett tecken på någon slags trend om att programledare kanske inte är liksom så huggna i sin kanal som de en gång var.
Mm.
Är det, ser du flera tecken på den?
Ja, men där är han helt rätt ute.
Okay.
Jag tror att det är den nya tiden faktiskt i våran bransch, att man inte alls är bunden till en kanal. Och jag tror att kanalerna har slutat att skriva den typen av kontrakt. För förut var det ju väldigt viktigt, det var lite prestige i att man knöt en programledare till sig. Och då fick man ju ofta ett sånt här exklusivitetskontrakt, vilket innebar att man fick en slant pengar för att bara vara en profil för den kanalen. Mm.
Det är väl det som byggde David och Renés liksom otroliga. De är ju tydligen rikaste i världen.
Mm, rika som troll har jag hört. Ja. Verkligen. Men de är duktiga också. Alltså ja. De är ju också programmakare. Mm. Det kanske man glömmer bort, men de sitter ju mycket och jobbar med programmen som de gör själva. Men absolut, det var ju en annan tid. Och det var ju en jättehärlig tid, för vem vill inte ha betalt för att inte ens jobba?
Nej,
det är ju kanon.
Det låter nice.
Ja, men det har väl kanalerna förstått nu, att man behöver inte göra så. Utan man kan plocka russinen ur kakan, och då blir ju det faktiskt, om man nu ska se det positivt, samma sak för oss som är i rutan. Att vi kan också plocka russinen ur kakan. Mm. Som Carina Berg till exempel, nu gör hon Melodifestivalen på SVT. Och hon var ju väldigt länge knuten till femman bara. Och förr var det ju så att om man frågade kanalerna, kan jag få göra det här lekprogrammet i en annan kanal? Var med bara, du vet, i ett avsnitt.
Ja,
då sa de ofta nej. Mm. För att man var ju just deras exklusiva profil. Då skulle man inte synas i en annan kanal.
Du får inte göra bäst i test, så att säga.
Ja, men exakt. Det hade jag inte fått förr, om man säger. Men femman känns som de alltid varit ganska snabba och framme med det där. Syns man i ett bra sammanhang i en större kanal, så är det bra för oss också. Så där har de faktiskt tänkt väldigt smart, tycker jag. Mm. Men det är en trend, absolut.
Men vad betyder det här för dig då? Är det liksom egentligen en större osäkerhet väl, bara för er som är profiler?
Ja, det är ju lite större osäkerhet.
Och
det
mindre pengar.
Och mindre pengar, kanske. Det vet man ju inte. Det kan ju också vara att man kan jobba mer. Men det blir ju en annan... Det blir ett annat sätt att jobba på. Mm. Det blir det. Och egentligen gillar ju inte jag det där. Det finns ju en anledning till att jag fortsatte vara anställd på OTV länge. Jag tror jag var anställd där i 10 år nästan. Innan jag kände sig, ja men nu, det kanske ändå är dags nu. Och jag måste väl bli min egen. Jag skrev ett annat kontrakt med TV4. Men det, jag tycker om tryggheten. Jag tycker om att veta att jag får in en lön. Jag tycker om att veta vad jag ska göra. Jag tycker om att... inte behöva jaga nya jobb hela tiden. Inte behöva tacka ja till allting. Mm. Men vi får väl se. Nu har jag kontrakt med femman ett tag till. Och sen när det går ut så... Ja, jag har inte förhandlat ännu. Så vi får väl se vad som händer, helt enkelt. Lite spännande är det också.
Mm. Men ditt viktiga är väl, eller som det har låtit liksom skriver igen när du bytte kanal då för en massa år sedan. Mm. Är det 8 år sedan nu?
Det var 2016.
Ja, exakt.
Ja, det blir 8 år sedan. Shit.
Så var det ju väldigt mycket för sporten, va?
Mm.
Alltså att du skulle få göra OS och sådär.
Ja, OS var ju min dröm att få jobba med. Mm. Sen jag var liten egentligen, för OS var ju det allra, allra största.
Och nu blir det tredje.
Fjärde, till och med.
Jag är för dålig på sånt här.
Ja, men det har ju varit pandemi, så det har ju inte varit på riktigt, riktigt. Utan vi har ju sänt hemma. Och nu ska vi få sända i Paris, från Paris då. Så det känns ju väldigt kul att få avsluta med det. Och då tänker jag att nu har jag gjort 4 OS. Då har jag i alla fall fått prova på det.
Men vadå avsluta med det? För du tänker att, eller rättare sagt, vet man redan nu att nästa...
SVT kommer att göra efter oss. Så det här är vårt sista som vi har.
Ja, men SVT skulle ju rent hypotetiskt kunna hinna knipa dig då?
Ja, alltså jag skulle ju gärna jobba vidare med OS och med sport. Jag tycker det är skitkul att jobba med sport, verkligen. Men får se om de kan betala det jag är van vid att få betala. Allt, ja. I så fall.
Okej, okay. Jag fattar. Och det är rent historiskt så det är väl det som är, eller är det så att SVT inte betalar de här fantasisummorna som ni, du, Filip och Fredrik eller liksom David och René är vana vid?
SVT betalar ju mindre, såklart, men det har ju också historiskt sett varit finast inom citationstecken att jobba på SVT. Mm. Så att det är ju många som har velat göra det. Och det kanske jag hade drömt om, eller kanske jag drömde om tidigare i min karriär. När jag ändå var på väg upp och jobbade hårt och ville framåt, framåt, framåt. Hade massa mål, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Och så hela världen låg öppen på något sätt. Men nu känner jag väl att... alltså det är inte så viktigt för mig att det ska vara jättemycket prestige i de jobben jag gör. Utan jag vill göra roliga saker. Mm. Sånt som jag tycker är kul och går igång på och så. Så någon frågar sig, vad har du för drömprogramledarjobb? Ja, det vet jag inte. Men om det kommer någonting som jag tycker det här verkar kul, då blir det ett drömjobb just då. Mm. Men det är inte så att jag går och drömmer om att jag måste få göra det här eller den här genren. Eller mitt stora mål i karriären, det var OS. Och nu har jag gjort det. Så nu ser jag alla andra jobb som trillar in. Det blir som en bonus.
Ja, okej. Okay, men finns det ett visst mått av så här, alltså att du tycker att det är lite tråkigt att du inte har några mål då?
Jag vill ju gärna ha mål. Och jag sätter alltid upp mål för mig själv. Men ofta behåller jag dem hemliga för att jag tror mycket på jinx. Mm. Så jag tror inte att man ska prata för högt om vad man vill ha och vad man vill göra.
Men skulle du kunna säga någon, för nu sa du så här att du inte vet vilket ditt drömformat är eller vad man nu ska säga, drömjobb. Så,
men alla vill att man ska säga talkshow. Ja. Fast det är liksom inte kanske mitt drömjobb.
Det känns också som att så här, fan, har man gjort liksom, jag vet inte hur många år du gjorde på Nyhetsmorgon, men då har du ju gjort talkshow så att säga.
Lite så. Ja. Jag känner det. Och jag gjorde ju också Breaking News, gjorde jag 2 säsonger. Mm. Och det är ju också talkshow. Mm. Så jag har provat liksom både den här TV4... Är det?
Ja, jag var med och... Jag var med och...
Är det sant?
Filip och Fredrik har sagt någon gång att om vi säljer utomlands så ska du få en slant.
Wow! Ja. Bra gjort!
Tack,
det var
tack.
Verkligen mitt favoritprogram.
Ja, men gud vad svårt det var att jobba med, tyckte jag. Mm. Men sen blev det ju på din tid, då var det ju lite mer så liksom light. Men vi ville ju göra infotainment verkligen från början. Förlåt, jag ville bara skryta lite.
Ja, nej, men jag är imponerad. Mm. Det var verkligen mitt favoritprogram. Nej, men jag tänker att jag har ju testat det. Mm. Jag har inget behov av att ha en talkshow som heter Jessica. Liksom. Det spelar inte mig någon roll. Jag vill göra saker som jag går igång på. Mm. Och just nu vet jag 17 vad jag går igång på. Almenäsa kanske. Ja. Kanske.
Almenäsa ikväll.
Ja, varför inte?
Late night.
OS-kväll med Almenäsa har jag ju redan haft ett program som heter. Mm.
Nej, men det som... precis, alltså jag tänker mig väl... Om någon frågade mig... Vad jag hade velat programleda ifall jag skulle få göra tv. Då hade det väl varit, alltså då hade det legat inte liksom talkshow, inte Helenius hörna, men kanske min sanning hade väl legat närmast liksom.
Mm. Det hade ju passat dig.
Ja.
Jättebra.
Men inte dig.
Jo, det hade absolut varit kul. Jag älskar ju att träffa människor. Jag är väldigt nyfiken på människor och tycker att jag ofta får en bra kontakt med folk som jag intervjuar och sådär. Och det är ju viktigt, det vet ju du som gör så mycket intervjuer. Mm. Men jag tror, om jag ska säga ett drömprogram som jag har, jag kom på ett nu. Det hade faktiskt varit att göra någon slags sport talkshow en gång i veckan, livesänt. Mm. Jag gör för lite live, jag tycker det är så kul. Jag skulle vilja göra mer. Där man liksom pratar om veckan som har gått, relevanta gäster ur ett sportperspektiv, men kanske lite breaking newsigare än TV4 Nyhetsmorgon.
Mm.
Lite vast liksom. Och det hade varit ett kul program att göra. Jag tror folk hade tittat på det. Men det går ju inte med alla sporträttigheter som ligger här och var. Och kanalerna kan ju bara använda bilder från de sportevent man själv har. Och då blir det ju inte riktigt ett nyhetsprogram på samma sätt.
Okej, okay, så det är där skon klämmer med en sån idé. Liksom. Det är alla tycker så här, vilken bra idé, men det går inte.
Exakt, om du till exempel noterar på sport, om du tittar på sportnyheter nu, så ser du ju att tittar du på TV4, då handlar det mest om sporterna som de själv bevakar. Det kanske inte är nyhetsvärderingen som ligger i fokus längre, att det här är en större nyhet inom sportvärlden. Aha, fast vi har inga bilder och vi får inte visa dem om de är för dyra att köpa ut, så då får vi visa det här istället som vi har. Och att man också vill dra folk till de sporter eller rättigheter man själv har och liksom värdera dem då högre. Men för mig blir det inte riktigt rätt. Och då skulle jag önska att man bara kunde sitta och plocka från det man tycker är intressant i sportvärlden och göra det bästa av det, visa bilder och så. Men det är tyvärr inte görbart. Men det hade varit ett drömprogram.
Låt oss hoppas. Mm. Men du sa kanske till och med innan vi började rulla att du har mycket jobb just nu.
Mm.
Vad är det du gör? Du har 2 poddar.
Jag har 2 poddar. De ska ju spelas in varje vecka.
Men där är det inte mycket prepp, eller?
Alltså man ska ju ha något att säga,
jo.
Tänker jag. Det är en fördel. Den ena podden, träningspodden, har jag hållit på med sedan 2015. Så det är ju 9 år snart. Och vi pratar om träning alltså en gång i veckan i 9 år.
Mm.
Så att det kräver ju att man har något.
Ja, du skriver
att komma
ner
med.
Lite stolpar.
Ja, exakt. Mm. Jag skriver inget manus, det gör jag inte. Jag tycker att man pratar bättre om man bara har stolpar kring ämnen och så. Inspireras mycket av sånt jag läser i tidningen. Svenska Dagbladet har jättemycket bra hälso- och sportartiklar. Och träningsartiklar. Men... det ska ändå planeras in, det tar lite tid med inspelning. Det är inte bara att man sätter sig ner och pratar en timme och så går man därifrån. Men sen har jag hemliga tv-projekt som jag håller på med, som man inte får prata om.
Okay. Mm.
Och jag har ju också de projekten som jag har gjort som sen ska marknadsföras och göras intervjuer för och sådär. Så det rullar på. Och så ska jag göra OS i sommar och det kommer jag kräva väldigt mycket förberedelser. Så mm.
Men OS, har det letat sig in i din kalender redan nu?
Det finns i mitt huvud i alla fall, okay. redan nu. Jag kan inte säga att jag har börjat förbereda speciellt mycket, men på så sätt att jag är väldigt uppmärksam på när det kommer nyheter som handlar om sommarsporter eller sommaratleter och sådär, så är jag ju pass på och följer det och kollar på sporter och så. Men jag har inte börjat sätta mig ner och grotta med datorn än, det har jag inte gjort.
Okay.
Jag har inte hunnit det faktiskt.
Men hur förbereder man en sån grej då? Känner du att du måste kunna typ allting om kanotgänget också så att säga?
Ja, alltså mitt problem är ju att, och det har det varit hela min karriär, att jag förbereder ju för mycket. Jag överarbetar precis allt.
Okay.
Och det är ju skönt, för man känner sig ju alltid trygg. Och känner, jag har ju koll på massa grejer, men det tar ju otroligt mycket energi. Mm. Och jag kan liksom inte nöja mig med att jag kan tillräckligt mycket, utan jag vill kunna allt. Kanske hänger det kvar från travet. När jag fick kritik i början, jag kunde ju inget om trav när jag började med trav. Och fick ju lära mig allting längs vägen. Och när de sa det så här, men hon kan ju ingenting. Och tänkte jag, nu ska jag jävla lära mig precis allt som finns att veta om trav. All statistik, jag ska kunna precis allt. Och allt historiskt bakåt liksom ska jag kunna.
Stickprov, vad vägde Legolas?
Men det vet jag inte.
Okay.
Helt ointressant. Ja. Men du, jag var väldigt nöjd när jag kunde droppa såna grejer som... När det kom helt naturligt så här, men Thomas, berätta, varför hamnar Hilda Sonett alltid i dödens?
Okay.
Då känner jag mig proffsig. Och jag tror att det hänger kvar sen dess att om jag ska få erkännande så ska aldrig någon kunna slå mig på fingrarna. Jag ska liksom kunna allting och hållas på precis allt. Så att, det här är ju lite jobbigt när man ska förbereda OS till exempel.
Ja, för det är komplext, det är många, många
grejer. Det är väldigt mycket information, väldigt mycket att lära sig. Men jag tänker att, och det har jag lärt mig under tre år, så att man lär sig ju mycket längs vägen också. För man tittar ju på allting som sen, så sitter ju efter sändningarna och skriver ner fakta för nästa dag och sådär. Så att grundkunskaperna måste man ju ha givetvis, men detaljerna får man ta när det händer, tänker jag.
Mm. Men okej, okay, så att och hur mycket, för det känns som att du har ju haft tendens att jobba lite för mycket. Det låter lite grann som att du ligger och nosar ändå, eller?
Alltså jag har ju varit utbränd två gånger.
Mm.
Men jag tror inte att jag hade klarat av att jobba så mycket som jag gjort senaste halvåret om jag inte hade tagit min medicin.
Okay.
Så det har verkligen hjälpt mig att hantera stress mycket bättre, att hantera, att ha en massa olika bollar i luften går mycket enklare nu. För förut så var det ju kaos. Det var ju som att jag jonglerade med bollar och alla bara flög åt olika håll och så skulle jag försöka hålla dem i luften samtidigt och min hjärna fixar inte det. Men nu kan jag mer, som man ser på hjärnan som en dator, så är det mer som att jag fortfarande har många flikar uppe, men de ligger liksom uppe i kanten där i fönstret. Så att jag kan trycka på en, ta fram den, hålla på med det, trycka på en annan, hålla på med det. Förut så var det som att alla fönster låg och blinkade samtidigt.
Mm.
Så att jag tror att det har hjälpt mig att hantera det här med stress och ha mycket att göra. Och också har jag blivit bättre på att när jag kommer hem så kan jag tänka att ja, men nu jobbar jag imorgon. Nu ska jag inte tänka på jobbet. Och det har också varit viktigt för mig.
Mm.
Att det inte bara hela tiden pågår. Jag har haft lätt att gå in i jobbprojekt och då är det 24/7. Alltså det är även på natten som det bara snurrar i jobbprojektet och jag är helt onärvarande hemma. Alltså inte tillgänglig för familjen. Jag kan vara hemma men jag är inte där.
Mm, jag fattar. Mm.
Och det har varit jobbigt. Så att jag försöker bli bättre på det. Att nu stänger jag dörren här och det betyder att nu tänker inte jag på jobb förrän imorgon.
Men vad har du liksom för... Alltså... Om du nu har varit utbränd två gånger, finns det liksom varningsflaggor som du kan berätta om? Så här.
Ja, när jag blev utbränd sista gången då, hoppas verkligen att det var sista gången jag blev utbränd. Det var ju 2015, då fick jag ju väldigt mycket fysiska symptom. Att kroppen signalerade att det var nära krasch. Jag fattade inte riktigt det då. Jag tränade för ett maraton, men jag drabbades hela tiden av olika halsinfektioner. Och det blev aldrig bra. Och jag tror att jag åt antibiotika 3 gånger på 2 månader. Och det var bara, vad fan blir jag inte frisk för? Ständig huvudvärk. Hamnar i någon slags spiral där man käkade 10 Treo. För huvudvärken, för att hålla sig vaken. För jag kunde inte sova på natten, för jag kunde inte stänga av hjärnan. Och då var jag trött på dagarna istället. Ja, då behövde jag ta 3 år. Och så är man inne i någon konstig spiral. Också märkte jag att jag blev personlighetsförändrad. Att jag blev mycket mer lättirriterad. Mm. Att jag fick kort stubin. Alltså det kunde vara de minsta grejer som jag bara exploderade på. Klarade inte stress. Så fort det var minsta lilla stress, så var det som att kroppen började darra. Men när jag verkligen kraschade in i bergväggen, det var faktiskt när jag satt på TV4 och förberedde Nyhetsmorgon. Och satt framför datorn och läste, och jag fattade inte vad jag läste. Jag läste samma mening om och om igen, men jag såg inte vad det stod. Mm. Och så var det som att jag inte kunde prata. Det var som att tungan växte i munnen och jag fick inte fram några ord. Jag sluddrade, jag tappade känseln i vänsterhanden, så jag fick liksom bära runt den. Jag kunde inte använda armen, jag fick äta med en arm. Och, det var jättekonstigt. Så att, då trodde ju min redaktör som jag jobbade med då, att jag kanske hade fått en stroke. Mm. Att du borde åka in och kolla det här. Så jag fick åka till TV4s företagsläkare. Och han sa till mig att du har en utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom. Och du ska gå hem och vila, och du ska inte göra någonting. Men jag kan inte, säga. Jag har 3 sändningar i helgen. Jag ska sända fan 15 timmar live. Det går inte, med både travet och Nyhetsmorgon och allt vad det var. Och han bara, de får ta in en annan. Du ska bara gå hem.
Mm.
Och sen kom jag ihåg när jag kom ut därifrån, så satte jag mig bara på trappan. Ringde först min travchef och sen min Nyhetsmorgonchef och berättade det här. Och när jag hade gjort det så bara satt jag och grät. För att det var som att äntligen får jag vila. Mm. Någon sa till mig att nu måste du bromsa.
Mm.
Och det var väldigt skönt. Och då tror jag att då släppte kroppen. Du vet, så här, ibland när man har mycket att göra så blir man inte sjuk. Men då var det som att kroppen bara, okej, tack, nu fick vi krascha. Mm. Och då stängde hjärnan av sig. Och sen var den avstängd länge. Då var jag borta.
Och alla de här varningstecknen, de låter ju väldigt så skrika. Men det finns inga mindre, mer subtila liksom.
Jo, men alltså det kan jag tänka på än idag. När jag känner att jag börjar bli väldigt lättretlig och orimligt irriterad över små saker, så vet jag att nu måste jag ta bort lite grejer i min kalender.
Mm.
Och då försöker jag bli bättre på att säga nej. Väldigt dålig på det. Mm. Säger jag till allt och tänker, det här är jättekul. Och sen har man bokat in 10 grejer samtidigt plötsligt. Och så måste man boka av 9, och så blir det ångest över det. Men jag försöker verkligen att prioritera och tänka att om jag nu hoppar av den här saken, om jag har tackat ja till ett event eller något, ja, de blir besvikna, men skit i det. Jag måste tänka på mig själv och min hälsa först.
Mm.
Och i förlängningen så är det ingen som bryr sig. Alltså jorden snurrar inte runt en själv, det måste man också komma ihåg.
Men det där är jag lite nyfiken på. Kort bakgrund är att jag lyssnade på söndagsintervjun med Tarek Saleh, och jag tyckte att det var så fint, för han började ju som programledare, tror jag, på 90-talet med Elbil. Och sen så har han då jobbat med film. Men, och han sa i söndagsintervjun liksom att han måste få gå in och ur liksom kändiskapet inom citationstecken. Mm. Men känner du på något sätt att du, är det viktigt att du syns liksom? Finns det en sån aspekt av att vara du? Att du så här, ja men vad fan, nu är det en filmpremiär här, det är bra ifall jag går så att de kommer ihåg mig.
Det var ju ganska mycket så i början av min karriär. Och jag tror att det faktiskt är viktigt att man syns i rätt sammanhang. Och det vet man ju själv, att någon som man har top of mind kanske man tänker på att fråga först.
Mm.
Men har man inte sett en person på ett år, då kanske den inte kommer upp när det kommer ett program som ska ledas av någon. Liksom. Så det är klart att det är bra att synas. Men när jag blev utbränd där 2015, då blev jag folkskygg. Alltså jag fixade inte folk och jag blev paranoid. Jag trodde att alla tittade på mig. Alla hatade på mig. Alltså jag trodde att så här, ingen tycker om mig. Jag kan inte gå in i det rummet för ingen tycker om mig. Alla blickar tänkte jag var att det här är för att de inte gillar mig. Allt jag sa var, kände jag bara så här, allt känns fel. Gud vad alla tycker att jag är konstig.
Mm.
Och det där hängde i ganska länge, att jag var väldigt skygg och gömde mig liksom för offentligheten och ville inte gå på några events, ville helst inte träffa folk annat än de jag kände väldigt, väldigt väl. Hade väldigt mycket social fobi. Och min sambo är väldigt utåtriktad och vill träffa mycket folk hela tiden helst. Mm. Och jag tyckte det var jättejobbigt när jag var tvungen att gå på middagar med människor som jag inte kände jätteväl och socialisera överhuvudtaget. Nu har jag tack och lov kommit ur det lite. Och tänker väl att det är nog viktigt för mitt jobb att synas lite, faktiskt. Mm. Och jag klarar det när jag mår bra. Men när jag inte mår bra, då vill jag helst gömma mig.
Mm. Det där är ju knepigt. Du sa, jag hörde dig säga någonstans att du blev liksom, alltså, i viss mån förändrad av den där utbrändheten och att du liksom tänker att du inte riktigt har hittat tillbaka till den du var innan.
Mm. Jag var ju jätterädd när jag var som sjukast att jag aldrig skulle bli mig själv igen. För att jag kände att jag har inte kontakt med min hjärna. Jag hittar inte ord. Vet, jag kunde titta på ett dörrhandtag och kunde inte komma på vad det hette. Mm. Vad är det här för någonting? Så det var nästan som att hjärnan hade fått en stroke på något sätt. Jag fick liksom kämpa mig tillbaka. Och jag visste länge inte så här, vad är ens min personlighet? Vem är jag? Mm. Vad tycker jag om saker? Och jag kände mig korkad, du vet, när man inte hittar ord. Eller vi spelar mycket frågespel och gillar frågesport i min familj. Och när man då känner sig, men jag vet ju det här. Och hittar det inte i skallen någonstans. Mm. Så att jag kände så här, kommer jag någonsin att kunna göra mitt jobb? Kommer jag någonsin att kunna hålla tråden? Kommer jag någonsin att kunna koncentrera mig på vad någon säger igen? För det kunde jag inte. Jag kunde inte titta på tv, jag kunde inte läsa böcker, jag kunde inte lyssna på musik. Det var liksom noll intryck, klarade jag. Och jag har väl hittat tillbaka hyfsat ändå. Men jag tror inte att jag är exakt samma person. Det är jag inte. Men kanske ändå till det bättre.
Men vad är det för delar som det fattas då? Alltså som
nej, men det fattas lite grann det här att jag var ju någon slags social dynamo på något sätt. Jag var väldigt känslig för dålig stämning och tog det som mitt ansvar att liksom lyfta stämningen, se till att alla var glada, ha det bra, mingelproffs och sådär. Och det fixar jag inte riktigt längre, utan nu kan jag ibland sitta på en middag och känna att åh gud vad stelt det är och vad tråkigt. Men jag skiter det. Mm. Jag sitter bara tyst och tar inte ansvar för det längre. Och jag kan sakna lite grann den där sociala personen. Och den här personen som ändå folk gillade. De flesta gillade jag ändå mig då, kändes det som. Men jag orkar inte riktigt vara den människan längre.
Jag tycker det låter ganska sunt.
Men det kanske är det.
Ja, att du inte känner att du måste ta ansvar för det alltid.
Ja, det kanske är sunt egentligen, men det känns som att jag är lite en annan person än vad jag var innan jag blev utbränd.
Men jag tror att det lite grann kanske kommer med yrket också, att man, alltså så här, det känner nog jag också, just för att jag är liksom programledare i vardagen, då känns det som att man, gissningsvis så tänker inte folk runt omkring mig så mycket på det, men att jag känner att nu måste jag liksom visa ändå hur initierad och intresserad jag är av alla människor. Mm. Eftersom jag brukar säga det i intervjuer att jag är intresserad av alla människor, så måste jag leverera på det i varje given sekund. Mm. Liksom.
Ja, men det blir lite så, för att man vill ju heller inte att folk ska tänka att hon är på tv, hon var så himla otrevlig.
Nej, exakt.
För det blir ju det snacket. Så jag försöker verkligen tänka på att man är ändå trevlig mot folk, men man orkar ju inte alltid det.
Men sen tänker jag mig också, nu, det kanske är en tålorder, men om du skulle hamna på ett mingel hemma hos mig, så att säga, och du, om du skulle säga så här, fan, jag ber verkligen om ursäkt, men jag har varit utbränd, inte supernyligen, men jag pallar inte ta socialt ansvar så mycket, så att du får jättegärna leda vårt samtal, så kommer jag följa. Det tror jag bara skulle vara charmigt.
Tror du?
Ja.
Gud, det känns så svårt. Men jag tog fasta på en grej faktiskt. Återigen kommer jag tillbaka till Bodil Jönsson. Mm. När hon berättar att ibland så går hon ut och spelar Bodil Jönsson.
Ja, just det.
Och det kan jag väl känna att jag ibland gör. Mm. Mm. Att jag går ut och spelar Jessica Almenäs och gängse bilden av Jessica Almenäs.
Mm. Testa att spela Bodil Jönsson nästa
gång. Ja. Varför inte?
Då kommer det hända grejer.
Det hade varit kul. Kanske hade jag blivit inspärrad om jag plötsligt blev Bodil Jönsson.
Jag tror inte det. Hörru, hur långt har du kommit med din biohacking?
Ja, långt och långt. Sådär. Jag är ju lite dålig på att hålla i saker, ja, tyvärr. Men jag är ju väldigt intresserad av att optimera mitt liv i tanken. Sen går det inte så bra i realiteten, tyvärr.
Hur mycket liksom kosttillskott får du i dig på en dag?
Så jag har så mycket kosttillskott hemma så att det är ett skämt.
Men och, äter du dem?
Ja, men i perioder. Mm. Perioder kan jag äta 3 veckor i rad varje dag och då äter jag kanske 8 piller om dagen. Mm. Jättebra. Sen glömmer jag bort det. Och så tappar jag det i 2 månader. Och så kommer jag på det igen. Så börjar jag äta dem. Så jag vet inte hur mycket effekter det där har egentligen.
Nej, just det. Mm. Och vad är tanken då? Att du bara ska må bra länge?
Nej, men jag tänker att man vill leva länge. Och man vill vara frisk när man gör det. Så jag tänker att jag ska ha liksom många friska år. Och det är väl egentligen, jag vet inte varför jag är intresserad av det, men jag hade en väldigt dödsskräck förr. Kanske i 30-årsåldern, 30-35-årsåldern. Att det var, alltså det var en panisk dödsskräck. Så att jag mådde dåligt och kunde ligga och gråta på kvällarna och sådär. Så det har jag absolut gått i terapi för.
Men vadå, för att du såhär, åh nej, allt
döden,
ska ta död.
Döden.
Jo, jo, jag fattar. Men alltså, du låg väl inte bara tänkte på alltså, typ scenen, Ingmar Bergman-scenen när han kommer med, eller?
Ja, men i princip.
Okej.
Okay. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida.
Jag tänkte att för varje dag som går så kommer jag närmare döden. Och nu är jag så gammal, nu har jag bara lång tid kvar av mitt liv. Och den här tiden som jag nu har levt har gått så jävla fort. Mm. Och går det lika fort framåt, så är det snart slut. Mm. Och så den paniken och så gråten. Och hur ska det gå för mina barn om jag dör? Och jag inte tänk om jag inte får se vad som händer. Tänk om jag aldrig får uppleva barn. Alltså skräck verkligen. Som inte heller riktigt går att förklara för någon som inte har upplevt det. Men det har jag gått i terapi för. Mm. Och vad var det jag skulle komma till?
Ja, jag kommer inte ihåg vad jag frågade heller.
Vad kul när 2 ADHD-personer sitter och pratar.
Verkligen. Och det här brukar ju ändå vara min grej.
Vad roligt. Mm. Förlåt. Jag kommer inte ihåg vad jag ens skulle svara på.
Biohacking.
Biohacking. Det var det.
Jo, vad planen
var. Jag tror att det intresset kommer därifrån. Mm. I grunden. Alltså min dödsskräck.
Lura döden.
Inte lura den kanske. Som den här Brian Johnson som jag läste om häromdagen. Som liksom vill backa tiden i princip, och han har väl lyckats med det till viss del, men så lever han i världens tråkigaste liv, så det är ju inte värt. Men kanske ändå, alltså jag siktar på 110 eller något. Mm. Och då vill jag åtminstone kunna vara aktiv och idrotta tills jag är 105. Mm. Åtminstone kan man sitta 5 år och glo i väggen, men jag tror att besattheten av det här med biohacking, optimera, vad ska jag göra för att leva längre, vad är det bästa jag kan göra för min kropp och sådär, den kommer nog från dödsskräcken egentligen.
Mm. Jag är apropå det där, jag tror inte du fattar hur mäktigt jag tyckte att det var att se dig spela basket, och att jag tänkte så här, men vänta, vad fan om hon kan, nu är i och för sig du yngre än jag, men ändå, om du kan, ska fan jag också börja med en lagidrott. Så det är på min to-do-list nu inför, ja, jag fyller 50 om 2 veckor.
Har du hållit på med någon?
Nej, jag har aldrig gjort det. Så att det är liksom, jag får verkligen börja från scratch. Men jag har fan med att Kungsholmen Basket har en föräldrabasket.
Det borde du börja med.
Ja, jag ska gå dit.
Faktiskt, men det är det bästa jag har gjort. Mm. Och jag tror det näst bästa jag har gjort, det är att jag genom träningspodden som jag gör då, har kunnat inspirera andra till att plocka upp sin hobby när de är äldre. Att de tänker också att det är inte för sent. Men man kan spela fotboll när man är över 40. Det går jättebra.
Eller hur? Mm.
För jag tror att jag hade väldigt mycket saknat att ha det där sammanhanget som man har i ett lag. Att man har det här, vi tränar 2 gånger i veckan, vi har matcher på helgerna. Lagkänslan, att man är en enhet med massa andra människor som man kanske inte egentligen har något gemensamt med vid sidan av plan. Men tillsammans har vi det här intresset som knyter oss samman. Och det tycker jag är så häftigt. Mm. Jag är verkligen en lagsportmänniska. Mycket mer än individuell idrottare.
Mm. Ja, det där ska jag in i alla fall. Hörru, jag tänkte bara fråga en grej också innan vi lägger på. Mm. Din andra podd, du nämnde aldrig den vid namn, men den heter Not Funny Anymore.
Mm.
Ska den läggas ner? Liksom, är det inbyggt i formatet?
Alltså från början så var ju formatet att följa Fannys resa då. Hon vägde ju 134 kilo från början och har ett mål på 80 som ska nås då. Från början var det ett år, så hon stött på lite bakslag, så att nu har hon skjutit fram slutmålet lite grann. Och då var ju tanken att när hon har nått 80, då är podden klar. Men nu vet vi inte riktigt. Tänk att den får leva sitt eget liv och se vad det blir. Mm. Jag tycker att det är jättekul.
Och du hinner med allting.
Med på den resan. Jag hinner inte riktigt med allting. Men vad ska man göra i livet? Men vet du vad jag har blivit bättre på? Det här är skitbra. Jag har blivit mycket bättre på att göra saker tillräckligt.
Okej, okay. Det behöver inte vara perfekt.
Nej, men det behöver inte vara perfekt. Och man behöver inte överprestera. Och ibland så är det så, ja men det blir vad det blir. Mm. Och det är jätteskönt att känna.
Good enough.
Mm. Mm.
Den här intervjun, jag hoppas den blev good enough.
Mm, hoppas den blir lite bättre än det. Jag hoppas.
Ja, 5+.
Jag hoppas. Mm.
Tack för det.
Tack.
Vad tror du? Kan det vara så att ett av de där hemliga projekten är Love is Blind säsong 2? Lite av en lågoddsare, va? Ja, vi får se helt enkelt. Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast är en salig blandning. Det är mycket som tyder på att vi kan höra som max en vecka igen. Tack för idag. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.